Devotionally the way that God intended them to be handled. So if you put the word soap right on a little piece of paper right in your Bible and you remember what it stands for, you can train yourself to get more out of a passage.
Ibland är det lätt när vi läser Bibeln att vi kanske bara läser den, bara läser igenom den och så är vi klara några verser. Det här är ett sätt att liksom stanna upp inför Guds ord och använda det och tänka över vad det innebär för oss.
Do any of you have the Bible on an app on your phone?
Är någon av er som har Bibeln i telefonen elektroniskt?
Okay. Which app do you use?
Vad använder du för app?
YouVersion.
So, you know how it gives you that when you just turn the app on, that one verse for the day? And then if you touch right below it, it says full chapter. Mm. Right?
Yes.
You understand those? And those of you that don't have it, just listen to me, okay? When you read your Bible and you pick a verse, you want to look around it when you make observations. So you pick a passage. Maybe YouVersion gives it to you. Maybe you're reading on a reading plan, okay? But you pick a passage and you say, I'm going to slow down and just let God teach me from this passage. So every passage is written inside of a context. And it's not good to take things out of context. You will miss something, right?
När vi läser då Bibeln och vi läser en eller två eller tre verser, så är det jättebra att läsa den i sitt sammanhang. Man ska inte rycka saker ur sitt sammanhang. Utan läser man i sitt sammanhang så förstår man den bättre.
So the more you read your Bible, your knowledge becomes cumulative. It grows, and so. When you, like earlier when I read Philippians, I cannot read Philippians without thinking about Paul in prison.
Ju mer vi läser vår Bibel, ju mer ackumuleras vår kunskap. Så till exempel, jag kan inte läsa Filipperbrevet utan att tänka på att Paulus sitter i fängelse när han skriver det.
So I do not have to look the background of Philippians up every time I read a passage in Philippians because I know.
Så jag vet redan bakgrunden. Jag behöver inte kolla upp det varje gång.
But every now and then I forget the background, the details, and I will just read it again in a Bible that has study notes at the beginning, just to refresh my mind on the background.
Men då känner jag behov av att läsa, påminna mig själv, kanske läsa en studiebibel om bakgrunden till just den bibelboken.
Then I'll read the few passages before my passage and a few passages after it.
Och så brukar jag läsa några verser innan just min vers och några verser efter just den.
Then I look at the passage that I'm studying very carefully in its context.
Och sen tittar jag noggrant på det ställe som jag är ute efter.
Everything I'm talking about right now is observations.
Allt det här oet, observationer.
So let's pick a passage, Colossians chapter 2.
Nu väljer vi ett bibelställe, Kolosserbrevet 2.
Let's say I look in my study notes, the background of Colossians, and it's a church in a small town that Paul the Apostle never went to. But they had questions because some religious teachers were telling them that they had to incorporate a special diet and special symbolic holidays in the church if they were going to be good Christians.
Och när jag läser Kolosserbrevet så tänker jag på att Paulus skriver det här brevet till en församling som han aldrig har besökt själv. Men han skriver till en församling i en liten stad. Han skriver med anledning av att de har lärare där som säger åt dem att för att vara sant kristna så måste de fira vissa judiska högtider och de måste hålla sig till en särskild diet.
It is okay to have a special diet to take care of your body. It is not okay if you say a special diet is the way that God demands that you worship him.
Man får anta en särskild diet, det är inte mot Guds vilja, utan det blir bara ett problem om vi säger att vi har en särskild diet som är föreskriven i våra kyrka, kanske LCHF-kyrkan.
What did you say?
Atkins Church.
Atkins Church. Okay. Every day is the same to God, and every day can be the same to you, or you can have a special day, but you cannot say to someone, you have to have a special day.
Varje dag kan vara lika viktig för dig. Vi får välja att ha särskilda dagar som vi firar gudstjänst på, men det är en fri sak. Vi kan inte göra det till en regel.
Unless you are a wife and you say our anniversary is special.
Utom om du är fru och säger vår bröllopsdag är särskild.
With that in mind, that's the observations. Look at verse 20 and 21 and 22.
Which chapter?
Oh, chapter 2. I'm sorry.
Kolosserbrevet 2. I think you did. I forgot. Kolosserbrevet 2, verse 21, 22.
If you died with Christ from the basic elements of the world, why, as though you are living in the world, do you subject yourselves to ordinances? People say to you, don't handle that, don't taste that, don't touch that, but all of those things perish with the using. This is living after the precepts and doctrines of men. These things indeed show like they are wise in worship and in humility and severity to the body, but they actually have no value against the indulgence of the flesh.
So verse 20 till 23.
So my observations are, if you try to say you're going to be more spiritual and closer to God and help yourself not sin by disciplining yourself not to eat certain things, you are putting all of the focus on yourself and not on Jesus, right? And so he is saying in this passage, God, let Jesus Christ be your wisdom and your strength and not what you do. Don't put your focus on yourself.
Så observationen kring det här stället, saker jag tänker på när jag läser det är att Paulus säger till församlingen i Kolosse, om ni vill komma närmare Gud, om ni vill bli mer innerliga i er tro, fokusera inte på oviktiga saker som vad ni äter, utan fokusera på Kristi vishet.
It's a little bit unnatural today for me to stop right there because the context is so rich, but I have to because I want to get on to other things. I'm just showing you how to do a devotion. So the applications I would make are the activities that I do as a religious person do not make me any closer to God. I am close to God because He comes down to me in His Son, Jesus Christ. So if I want to get close to God, I get close to His Word and to Jesus, and that is enough. That's an application. Mm.
Så normalt sett så skulle jag inte stanna här. Det finns jättemycket mer man kan säga och observera vad det gäller de här verserna. Men bara för att den här övningen inte ska ta för lång tid. Då går jag vidare till A, applikation, att tillämpa. Och då skulle en tillämpning i mitt liv vara att närhet till Gud uppnår jag inte genom religiösa handlingar. Utan det uppnår jag genom att lyssna på hans ord.
In the larger context, he talks about special days, and they are, the old Jewish special days were a shadow. Jesus Christ is the fulfillment. And another application might be that I want to be careful not to worship my worship.
Mm. Om vi tittar i det liksom lite större sammanhanget då, så handlar det ju också om att huruvida man var tvungen att hålla vissa judiska högtider. Men det är ju så att de judiska högtiderna pekade framåt mot Jesus och han har fullkomnat dem. Så att en tillämpning här skulle kunna vara att det är viktigt att jag inte tillber min egen tillbedjan, utan tillber Gud.
A prayer after this might say the prayer, Lord Jesus, I'm just gonna, with my eyes open, pray to you, okay? Pray for you. Say, Lord Jesus, thank you for releasing me from worrying about how I worship. And pointing me back to you as the one that I worship. Help me to live in that peace and not to judge others by the way they worship, or to demand that people honor Christmas or Easter the way that I do, as if that's what makes them a Christian. Amen.
Så en enkel bön som skulle kunna ta upp de här tankarna då skulle kunna till exempel vara, så är det här, hjälp mig att inte fokusera på min egen gudstjänst utan istället fokusera på dig. Hjälp mig också att inte fördöma andra kristna som tillber på ett annat sätt. Eller att göra ett vissa högtider obligatoriska för andra.
How many of you listen to Christian music on your Pandora, YouTube, okay?
What are some?
Pardon?
Spotify.
What are some of your favorite Christian musicians?
Kan ni nämna några favoriter vad gäller kristna musiker eller band som ni lyssnar på?
Pointe. Yeah. Okay. Great Christian band from Wells Church there in Milwaukee.
Do you remember her name is Sarah Kaiser?
Sarah Kaiser.
Mm-hmm. She's recorded all of Paul Gebhardt's hymns in a jazz setting.
Okay. Do you find her on YouTube?
Do you find her on Spotify?
Spotify, okay.
Yes, you
Kan du säga en gång till, vad heter hon? Sara?
Sarah Kaiser.
Kaiser. Som kejsare?
Mm. Att få dem där också på Facebook.
Ja, ja just det.
Johan Sebastian
Bach. Who is that? Those are great. I like it. Christian music is supposed to be something that builds you up and encourages you in your faith. The Bible says so. Do you know where?
Kristen musik har till syfte att bygga upp oss i vår tro. Det säger faktiskt Bibeln. Vet ni var det står?
This is, for many Christians, this is a forgotten blessing. They think it's only on Sunday when we're together. But in Colossians 3, he's talking about your home, and he says, with songs and hymns and spiritual songs, he says, admonish one another, encourage each other, build each other up in your faith. So when you, as a Christian, make sure that you're playing Christian music or sharing Christian music, you're doing what God told you to do in the Word. And your life will be fuller and richer and better for it. It's devotional.
Så det här är en del av det kristna livet som en del glömmer, att musiken också är ett sätt att byggas upp i tron och att prisa Herren.
I believe that Christian music got the African American slaves through their slavery to keep their faith. The old black spirituals that they'd sing while they were working, and they had to work for almost nothing, and they were so oppressed. But they would sing and make merriment in their heart to the Lord and think about Jesus and about heaven. And they're a great example to the rest of us on how to live your life.
från. Jag tror att de afrikanska slavarna i USA, en anledning till att de lyckades klara sina hemska omständigheter var att de sjöng. Och de sjöng om sin tro. Och de sjöng om frälsning.
Mary said that in some of her conversations when you were together in the very first day that some of you talked about, could we talk a little bit about evangelism and sharing our faith a little bit? So I made up some notes and got them printed for you. Take one in passing.
Mary berättade att när damlaget träffades i torsdag så var det några som sa att det skulle vara intressant att prata lite mer om mission.
So, the papers are coming around. Feel free to write on them. And the question I want to ask is, what is evangelism?
Frågan jag egentligen vill ställa här är, vad är evangelisation egentligen?
Is evangelism getting someone to come to your church?
Handlar det om att få någon att bli medlem i din församling?
So you think, I don't know how to get anybody to come to my church. I try, but it never works. So I'm no good at evangelism.
Eller kanske att få någon att besöka kyrkan. Om du inte lyckas med det kanske känner att jag är inte bra på det här.
Is evangelism helping people not have such bad lives?
Eller handlar evangelisation om att hjälpa människor att ha lite mindre dåliga liv?
If I can somehow change their lives by the way I talk to them, help them not to have such a bad life, is that evangelism?
Om jag kan förändra deras liv så att det blir lite bättre, är det evangelisation?
Is it introducing someone to God and his love?
Eller att presentera Gud och hans kärlek för någon. Ja, säger så.
It's the third one, isn't it? That's what it is. And so maybe, I'm sorry. Maybe that takes some of the pressure off of you. You're not trying to do something that only God can do. You're just introducing people to God and his love. That's what evangelism is. The word evangelism means good news. It's the same word for that we translate the gospel. So evangelism is sharing the good news, and you can share it very naturally in relationships.
Kanske kan den här inställningen hjälpa oss att inte ha så mycket press på oss själva, eller så dåligt samvete för att vi inte ser resultat att folk kommer till kyrkan, om vi tänker att vårt uppdrag är bara att presentera det glada budskapet.
When we think about talking to people about God, I'm afraid that we forget that God has already prepared lots of people to listen to us or have a conversation with us, and we forget that, so we feel like it's very weird or strange to ever involve them in a conversation about God.
Jag tror att ibland när vi tänker på evangelisation så gör vi det för svårt för oss. Det är faktiskt så att Gud har förberett personer som vi kan tala med.
So look in Romans chapter 1, 18-20 with me. We can be sure that everyone has some time in their life thought about there must be something behind creation.
Vi kan vara säkra på att alla någon gång i sitt liv har undrat vad som ligger bakom, vem som ligger bakom skapelsen.
Sometime in their life, everyone has asked this question, is this really out there all just by accident?
Alla har någon gång i livet frågat sig, kan det verkligen stämma att allt i skapelsen har tillkommit av en slump?
Romans 1, 18-20. Somebody read it in Swedish. Some Swedish man read it to us. Or Finnish man.
Får en svensk eller finsk man läsa på svenska här. Romarbrevet 1, 18-20.
Romans 1, 18-20.
Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat.
We call this the natural knowledge of God, the knowledge of there is a God from nature. Now some people ignore that and they forget that. So, but God says that I will hold them accountable for it because it's pretty obvious.
Det här är det vi kallar den naturliga Guds kunskap, Guds uppenbarelse, att man i skapelsen kan se det finns någon som ligger bakom det här. Människor kan undertrycka det och förneka det, men Gud säger att det kommer han att döma dem för.
Have any of you talked to someone about God's existence based on creation?
Är det någon av er som har pratat om Guds existens utifrån skapelsen?
Are you thinking of a certain conversation, any of you, that you could just share a little bit with us?
Kan någon av er komma ihåg en särskild konversation eller ett särskilt samtal som ni skulle kunna dela med er av?
Those of you that raised your hand, do you remember?
Kommer ni ihåg hur samtalet gick? Vad som blev sagt?
Jag har två samtal. Ett var med en arbetskamrat. Och jag vet inte, jag tror inte att hon var kristen, men hon sa att när jag tittar på naturen och hur fantastisk den är, så känns det omöjligt att det ska finnas en Gud som har skapat den. Och det andra samtalet var en mer, ska man säga, lite vetenskaplig diskussion om olika fynd man har gjort av DNA och blodkärl och så i dinosaurier, och vad man kan tänka på det, och vad man kan tänka på när man upptäcker att det finns kol-14 i dinosaurier-ven. Då fick jag till svar, det där finns inte ens i mig, i tanken på att det skulle finnas en skapare.
Ja, det är but then she didn't get it where the person just kind of said, oh, I can't even grab the thought of the computer. That's too okay. Far-fetched.
So, when you want to help people to see what God's going to judge them for if they don't watch for it because they forget natural knowledge, you've heard the story about the watchmaker and the watch, right?
Ni har säkert hört den här historien om urmakaren och klockan.
You can use anything like a cell phone or a watch or anything and say, if you're walking along the path and you've never seen that before and you pick it up and you go, ooh, you can touch the screen and things will go pie the screen. You go, that all just happened by accident. Nobody invented that. There's no study behind it or anything. It's just, one day it just, whoo, there, it became all by itself. And they would say, you are crazy. And say, well, then when you look at the world and the planet and the eye and the relationship between certain bugs and their plants that we call those symbiotic relationships, you look at the eye, the human eye, you can name lots of things, right? And you say, if you see a phone, you know there's a phone maker. If you see creation, you know there is a
creator,
right? And they may still say, like your friend, I cannot imagine a creator, but you know that they have thought about it, and now you have made them think about it. And you are doing evangelism because the fact that God made the world is good news. It's good news that He made us. He wants you to know Him, right? And so you can say, I'm doing Him a favor, I'm doing that person a favor by reminding them that God made everything. You know they know. God says, I know they know, and I will hold them accountable on the last day of their life if they do not turn to me just because of creation. You understand that? Mm-hmm. So be brave. Make them think about that. Make them talk about that. And when you plant that seed, like Johnny Appleseed, and you let it grow in their heart and in their life. Be brave. That's the first time we were on that date together. That's the way I got Mary to talk about God.
Det var så jag första gången tog upp, ville prata om Gud med Mary. Då var det just på det här sättet att om vi tänker oss att det självklart finns någon som har skapat telefonen, byggt den, då vore det lika självklart att när vi ser något så komplicerat som universum, att det är någon som har skapat det.
Do you want to elaborate at all what that did for you, because you had something go rolling around in your heart?
I had just we were in college and evolution was really big with science and biology, and so we were out at a lake and we started skimming stones and throwing them, and I just asked him, I said, so what's the difference of Christianity versus evolution? You know, you hear the professor say this and yet you say this, and he just started sharing all the facts about Christianity and about creation, and I just felt like my eyes were open. I was was hearing something that I'd never heard before.
Det var en tid i livet liksom, när vi hade börjat på högskolan och jag kände mig förvirrad därför att alla lärare på högskolan pratade om evolutionen och vi var ute tillsammans och kastade mackor i sjön. Och då frågade jag, vad är skillnaden mellan vad Bibeln säger och evolutionsteorin? Och då pratade han om det och det var som en ögonöppnare för mig.
Everybody knows there is a God from nature and everybody knows, number two, that God wants them to be good.
Två saker här. Det första är ju att alla kan se egentligen.
Everybody
knows att det finns en Gud. Och det andra är att alla vet innerst inne att Gud vill att vi ska
look in your, I'm sorry. When you pause, I'm sorry. I think you're done. Okay. You can look in your Swedish Bible. We read it earlier today. It's Romans 2. And Paul says the Gentiles who don't have the Bible, because they were, you know, Romans, but they didn't have the Old Testament. He said they still had the law written in their heart. And he said their conscience will tell them when they're doing something wrong or doing something right. And he said everybody knows, the last verse is, everybody knows they're going to be judged, just like I tell them in my gospel. Everybody knows they're going to be judged, just as I say in my gospel. Everybody knows that even if they forgot it or they don't want to think about it.
Så det här pratade vi om tidigare idag också. Men just det här att den naturliga gudskunskapen också får människor att ana. Det finns då en Gud och han har en uppfattning om hur jag lever mitt liv. Och jag måste stå till svars inför någon för hur jag levt mitt liv.
Everybody knows they have been bad.
En tredje punkt också. Alla vet egentligen att de inte har levt ett gott, fullkomligt liv.
A.R. There was a man at our church who's now in heaven. He loved to play golf and he was a very close friend of mine. He died of leukemia. He had it for 13 years and he died in the 70s. But he had some golf buddies that played golf with him that had no faith their whole life. One of them, this is before my friend died, my friend said, I want you to talk to my friend John. He's such a nice guy. He's a good guy. But he doesn't know Jesus. And I keep asking him, will you talk to my pastor? And he keeps saying no. And he says, but he got cancer. And I think he's more open. So will you email him? Here's his email address. And I said, sure. So I emailed him. I'm Gary's... Oh, yeah.
Jo, en gammal medlem som nu har fått flytta hem till himlen. Han dog av blodcancer när han blev drygt 70 år. Men han gillade golf. Han hade liksom stadiga golfkompisar som alltid spelade. Och det var en särskild då, John, som han ofta pratade om och ville att jag skulle prata med. Men han hade alltid varit intresserad. Men så sa den här medlemmen då, men nu har han fått cancer. Kan du inte mejla till honom?
So I emailed him, John, this is Don Patterson. I'm Gary Martin's pastor. And he said you might want to talk to me about God and about faith. And I'm praying for you because he said you had cancer. He emailed back. You want me to stop?
Yeah, I think it's okay. Good for the suspense.
Yeah.
Så jag skrev till honom då att jag heter Don Patterson, jag är Garys pastor. Och han sa till mig att du kanske vill prata med mig om Gud. För jag hörde också att du har fått cancer, jag ber för dig. Och då svarade han.
He emailed me back, thank you, but I'm just fine, I don't want to talk about any of that.
Och då svarade han, ja tack så mycket, det var snällt tänkt, men nej, det behövs inte, jag vill inte prata om det där.
I told my friend Gary, he went...
Jag berättade för Gary, han sa, åh, typiskt alltså.
One, maybe 18 months passed and John got worse. His cancer was not going away. And Gary asked him, can my pastor come and see you? And he said yes.
Ungefär 8 månader senare så hade den här John blivit sämre. Behandlingen hjälpte inte, han hade blivit sjukare. Och då frågade Gary, skulle det vara okej om min pastor kommer och hälsa på dig? Och då sa han ja.
Now this is not easy for me either to go see someone that didn't ever want to talk about it and I don't know how they're going to want to receive me.
Men det är en ganska svår situation. Jag ska träffa någon som jag aldrig har träffat. Jag vet inte vad han har för inställning egentligen till Guds ord.
Now I want you to remember these things, okay? So I said, John, I'm here as a pastor because you tell me your story about your life and about any religion you've ever had and about your cancer. And how you feel about all of this. And so he told me he's never really gone to church. He went a little bit when he was a boy, but his parents quit going when he was about 10. And He said, I've never thought it was an important part for life, and I've been happy, and I've had a great work life, but he said, now I got this cancer, and I can't make it go away. And he said, I don't know what else to say. What else do you want me to tell you about my life?
Och jag försökte börja med frågor. Jag sa, berätta om dig själv, berätta om din bakgrund. Har du liksom en kristen bakgrund? Och då sa han, jag gick i kyrkan när jag var litet barn, men redan vid 10 år så slutade mina föräldrar gå i kyrkan. Och sen har jag aldrig gjort det. Jag tycker jag har haft ett bra liv. Tyckte det var roligt att jobba och sådär. Men nu så är jag vid slutet av livet med den här sjukdomen. Och, ja, vad är det du vill att jag ska säga egentligen?
I told him, I said, I hope that the doctors with the medicine are able to heal you from your cancer. I pray God will heal you. But I said, and I was very nervous. I said, if he does not, and you die, do you think you'll be in heaven?
Jag sa till honom att jag ber för att du ska få bli botad, att medicinen ska hjälpa, att Gud ska bota dig så att du blir frisk. Men om man inte gör det,
he said,
och du dör, vad tror du då kommer hända när du möter din skapare?
He said, I think so.
Oh, I missed. What did he say?
He said, I think so. I think I will be in heaven.
Ja, just det. Det är så. Kommer du att komma till himlen och sa, ja, men det tror jag.
And I said, why do you think you'll be in heaven?
Varför det? Varför tror du att du kommer till himlen?
And he said, I have tried to be a good man my whole life.
Jag har gjort mitt bästa för att vara en god person.
And he said, I think that God will accept me because he knows my heart and he knows that I've been a good man.
Och jag tror att Gud kommer att ta emot mig, för han känner mitt hjärta och vet att jag har gjort mitt bästa.
Remember what I said. Everybody knows they have been bad also.
Kom ihåg vad jag sa. Alla vet att de också har gjort elaka, onda saker.
And I said, John, you don't know me and I did not come to bring you bad news. I came to bring you good news.
Och jag sa till honom att John, du känner inte mig. Jag har inte kommit hit med dåliga nyheter, utan jag har kommit med goda nyheter.
And I said, before I tell you the good news, I have to get you to think about something.
Men innan jag berättar om goda nyheter, måste jag be dig tänka på en sak.
I said, deep in your heart, you know there were some pretty important, big, good things you were supposed to do that you did not do.
Så om du verkligen är ärlig mot dig själv, så tror jag att du vet att det finns viktiga saker du borde ha gjort som du inte har gjort.
And I said, even without telling me, there's some pretty big bad things you have done that maybe only you and God, or you and one or two other people know about, that you have felt guilty for off and on your whole life.
Och utan att du behöver berätta det för mig, så finns det en eller flera saker, allvarliga saker, som du har gjort som var fel, som du har haft dåligt samvete.
And his eyes welled up with tears so much that it started to come down his cheek.
Hans ögon fylldes med tårar så pass mycket att en tår rann ner för hans kind.
And I said, what do you think God will say about that when you face him?
Och så sa jag, vad tror du att Gud kommer att säga om de där sakerna när du möter honom?
He said, I don't know.
Då sa han, det vet jag.
He did not say, oh no, I've never done anything bad.
Han sa inte, nej, jag har aldrig gjort något fel.
I said, let me tell you the good news, John.
Då sa jag, låt mig berätta de goda nyheterna.
I said, God will tell you that I paid for all of those sins when I put my son on the cross and I took them all away. And you are completely forgiven, and that I love you so much that I won't hold you accountable because I sent my son to die in your place. And he will welcome you into heaven. And I said, what do you think about that? And he said, that's beautiful. And I said, do you believe that? And he said, I don't really have a choice if I'm going to die. I said, not from where I'm sitting, you don't really have a choice. And he said, I believe that. He said, that's a beautiful story, a beautiful message, and I believe it.
Då sa jag att Gud kommer att säga så här. Jesus dog för dina synder. Och du har förlåtelse för dina synder. Och i min nåd så tillräknar jag inte dig dina synder. Vad säger du om det? Och då sa han, det låter ju väldigt bra. Tror du på det? Ja, jag har väl inget val, sa han. Och då sa han, nej, det kanske du inte har i din situation. Och då sa han, nej, men jag tror på det budskap du har gett mig.
I said, John, I don't care if you ever come to my church.
Och så sa han, John, jag bryr mig inte om du någonsin kommer till min kyrka.
I said, I probably won't.
Och så sa han, det kommer du inte att göra.
I said, as long as you believe in your Savior Jesus Christ, I'll come and see you.
Men då sa jag, så länge du tror på Jesus Kristus din frälsare, då kommer jag hälsa på dig.
Or even if you don't, I will come and see you if you'll let me. And he said, you can come back.
Och så även om du inte gör det så vill jag komma tillbaka. Så, det går bra.
We had one or two more devotions, you know, in weeks apart, and then he passed away like 2 months after the first visit.
Vi träffades en eller två gånger till och sen ungefär 2 månader efter att vi hade träffats första gången så dog han.
And we had the funeral at his request at the clubhouse at the golf course.
Och eftersom han önskade det så hade vi begravningsgudstjänsten på klubbstugan.
And all these tough old golfers who would not come to church had the preacher tell them the gospel of Jesus Christ.
Alla de här hårdhudade golfarna som inte gick i kyrkan fick höra evangelium.
So if they won't come to us, we'll take it to them.
Så om de inte vill komma till oss, då får vi ta budskapet till dem.
And Gary died a year and a half later.
Ett och ett halvt år senare dog Gary, min medlem.
And both because of the golf club, they golfed there and they worked there and they played there. The golf course planted a tree in memory of each of them right after they died, and they're close to the road that goes by that corner of the golf course. So every time when I ride by, I think about Gary and John, with these two trees that are growing.
Eftersom golfen hade varit en stor del av deras liv så planterade golfklubben två träd, ett till minne av John och ett till minne av Gary. De planterade precis vid vägen. När jag ser de träden så tänker jag alltid på de två vännerna.
John's wife's name is Nancy. And she said to me, during one of those visits, she said, I grew up going to the Lutheran church.
Johns hustru hette Nancy och en gång jag besökte honom så berättade hon att jag brukade gå till en luthersk kyrka.
She said, I haven't been in at least 40 years.
Hon sa, jag har inte varit i kyrkan på minst 40 år.
And she cried and she said, I feel so terrible about that. See, if you stay away from church, the guilt just gets bigger and bigger.
Och hon grät och så sa hon, verkligen dåligt samvete över det. Och ni ser här ett exempel på att när vi håller oss undan från Gud så växer det dåliga samvetet.
Nancy came to our church, took our Bible classes, joined our church, and she's there every Sunday. Isn't that beautiful? You can believe these three things about everybody. They're all true, even if they don't believe it. You can believe it and just ask questions about it.
Ni kan utgå ifrån de här tre frågorna, även om de ni pratar med inte medvetna om det, så är det ensam. Och just gå ifrån deras där frågor.
Just try not to be like little rabbit Fufu, hopping through the forest, picking up the field mice and popping them on the head. You know what I mean?
No.
No. You don't. You can preach the law with a gentle love. You don't have to preach the law with, picture yourself preaching the law like Isaiah the prophet or Amos who was angry with God's people.
Det går att predika lagen utan att vara så sträng.
But what if they still deny you? You go through this kind of conversation. You try. You prove that.
Did they?
Ja, men vad om de fortfarande förnekar att det finns en Gud, även efter att man har haft en sån här samtal?
Have you ever heard? Is this hymn in Swedish? It goes, preach you the word and plant it home to those that like and like it not. The sower sows his faithful seed and says, what of that, oh, what of that? Have you heard that?
Mm-hmm. Now you have.
Yeah. Okay.
We don't have it.
You sing it in Germany. It's a very old one.
Yeah.
So.
Is it Paul Gerhardt? I'm not sure, but here's why I want to...
No, I'm not sure either, but I know it. I know it's very old and it's a very nice text.
Did anybody ever listen to Jesus and not believe him and walk away?
Finns det någon som lyssnar på Jesus men inte trodde på honom och gick åt andra hållet?
Yes. You can say everything right and they walk away, right?
Det kan vara så att vi säger de rätta sakerna och applicerar på ett bra sätt och ändå så avvisar vårt budskap.
So, I don't know what was maybe behind the question when you asked it, but I want to tell everybody, I'm trying to teach you to trust these things in God's Word so much that you will say them to everyone, and when you do, there's four kinds of people. Good soil, thorny soil, stony soil, and what's the other? Birds, the hard path. I got them in reverse order, but, right? But that's the four kinds of people. And some of them are a hard path, and the devil comes and takes it as soon as you say it. Does that help you?
Yeah.
Comforts you?
Yeah.
Just enjoy saying it. You know it's true. It worked on your heart, right? And you'll some people will come to faith. I just don't tell you the stories where they don't come to faith. I have people that turn away from me all the time.
Han säger det liksom att han tycker att vi ska försöka liksom lita på att det här är rätt sätt att vittna. Och sen får vi vara beredda på att vi ändå inte har 100% i framgång. Han berättar många framgångsrika exempel. Men det finns många exempel där det inte har lett till någonting. Och de tar det upp. Men vi får tänka på den här liknelsen med såningsmannen. De olika, fyra olika ställena där kornen landar, eller utsädet landar. Och så är det för oss också när vi vittnar.
Notice this Bible verse is for this one, and for this one.
Lägg märke till att samma verser används på flera olika ställen.
Everybody knows that God wants them to be good. Everybody knows they have been bad, and everybody knows they deserve to be judged, and they will be. Cynthia.
Yeah, I was just thinking that what Bjarte said about this, what if they don't listen? But I think sometimes that's still a part of the journey, because sometimes people have to hear it from different people a number of times until I had a friend in high school that I talked to about God a lot, and she just said, I respect that that's what you think, but I just don't think that. And I just said, okay, and I stopped. I prayed for her, but I stopped talking to her about it. And I got contact with her on Facebook 10 years later, and she said, oh, I'm so glad we found each other again. I have to tell you, I go to church now, and I finally get what you were trying to say. And I was shocked, because I thought, well, she's lost. It's over for her.
Yeah.
And I was like, wow, you know, but it came later, you know, but when she heard it 10 years later, she was like, yeah, that's what Cynthia was telling me about. So it, even though she totally rejected what I was saying, it was there anyway. Yeah. And it was like the seed was there. I didn't see the fruit. I didn't get to see the fruit, but you know, and I also, sometimes when I pray for people, I pray, God send someone in their path that they can receive from. Wherever they are, even if they're wherever they are at their job, whatever, put Christians around them somewhere that somebody else will go to them. If they don't listen to me, let them listen to someone else then. That's it.
You get chills.
Jag sa bara att jag hade en väninna när jag var på gymnasium och jag försökte vittna för henne om Gud, och hon sa, jag respekterar att det är det du tycker och tänker, Cynthia, men det är inte det jag tycker. Och liksom, och så jag sa, okej, ja, bra. Och så jag slutade prata med henne om Gud i alla fall. Och sen vi tappade bort, och sen jag flyttade till Sverige och så. Men sen fick vi kontakt på Facebook typ 10 år senare. Och så är jag så glad att vi hittade varandra igen. För att jag måste berätta för dig. Nu går jag i kyrkan och nu förstår jag vad du försökte berätta för mig. Och nu liksom allt som du sa, det stämmer. Och jag tror på Jesus nu och så. Och jag tänkte, wow. Så det jag sa till henne, fast hon stötte bort mig, men hon kom ihåg det ändå. Och det var liksom en del av hennes resa.
And show my friends that you're encouraging your saints.
I must say, I was one of those people, because I had people 4 years in a row. I would go to see my cousins, and there was always someone on the plane to share, to witness to me, to do evangelism. Mm-hmm. And I would hear it, and I liked what I heard, but I didn't have anybody to feed me when I got back home. I didn't have Christian parents or family. And so it took many a times, and then it was the right time when he came along.
Well, Mary said that she knew again what you saw, Cynthia. So was it for her also. She had kusiner som bodde långt bort, och 4 år i rad hon reste för att besöka dem, så var det någon på resan som vittnade och berättade om Jesus. Men sen kom hon hem och det var ingen där som trodde, och ja, kom liksom inte vidare. Och så sen träffade hon Danton, så var det liksom rätt tid, och så kom hon till tro.
It was the same for my father. I witnessed to him time and time again, and 10 days before he passed away he confessed Christ. So don't give up. Just find creative ways.
I did not believe her dad would ever come to faith. I was really an unbeliever about that. And when I came to his bedside once, I said, I want to talk to you the way I talk to my church members when, as a pastor, I come. I want to give you a devotion. Would you be okay with that? And he said yes. He was very sick. I was toward the very end. And I said, I gave him a devotion about Jesus, and I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And I said, Dad, her dad, but I called him Dad. Dad, do you believe that Jesus is who he said he was in that passage, that he came to die for you and take your sins away? He said, I did not believe it if I had heard it with my own ears. He said, yeah. And I thought, did I say that one more time? He said, yeah. He said, but you know what? I'm not sure if you sin after you believe in him if you get forgiveness. Well, you can't say that unless you believe in the forgiveness of Christ. You know, that he just had no instruction. He held himself out. They used to come visit and leave every Sunday morning to go home, you know, an hour and a half drive away. I was the preacher's son-in-law, but they didn't want to do that, you know. But he understood that he was forgiven, but he didn't know that that forgiveness was complete for his everything. Right? Isn't that amazing? But he got it. And, now, everybody has an unresolved guilt in here.
Yes, I'm sorry.
Yeah. I keep thinking, they're looking at me, I think they understand everything.
I think they yeah. It's just an exercise.
Yeah.
Jo, men de berättar ju om Marys pappa och att han var så omottaglig för evangelium under så många år, och alltid när han besökte dem så åkte de hem, han och hans fru, de åkte hem lördag kväll eller tidigt söndag morgon, för de ville inte vara med på gudstjänsten. Och sen mot slutet av hans liv så sa då, han besökte honom när han var sjuk och låg på sjukhuset och sa, får jag komma som en pastor? Jag skulle vilja läsa en anda för dig. Går det bra? Och sa han ja. Och så talade han om bibelstället, jag är vägen, sanningen och livet. Och så frågade han, tror du det? Och så svarade svärfar, ja. Och då blev han så förvånad så han måste fråga igen. Hörde jag fel? Nej, jag tror. Och det...
Thank you. So, everybody has unresolved guilt and fear. It may be buried down behind pleasure or something else, intellectualism or whatever, like John Berkman, that man. But everybody has it. It doesn't matter if you're over in America, down in Greece with the Apostle Paul, you're here in Sweden. Everybody has it. What they don't have is the good news.
Alla människor har rädsla. Rädsla för döden, oavsett om man försöker distrahera sig genom nöjen och underhållning, eller om man intellektualiserar frågan och tänker att man har en heltäckande lösning med Big Bang och evolution. Alla har rädsla för döden. Men det folk inte har, det är de goda nyheterna i evangeliet.
You may have to help them get in touch with their knowledge that they have a need for Jesus, but they already have it down inside. But you have to tell them about Jesus for them to even know that he loves them so much that he died for them. You cannot assume that they get that, right?
Det kan anta det att människor förstår evangelium och vet att Jesus älskar dem så djupt att han dog för deras synder.
So I say, ask a lot of questions if you want to talk to somebody about Jesus. I said that earlier today about other things. Learn to ask a lot of questions instead of always be thinking you have to immediately tell or defend. Okay? Ask a lot of questions. Like, why do you think people are on earth?
Jag sa ju det tidigare. Jag tror mycket på det här att ställa mycket frågor istället för att direkt komma med svar och påståenden. Och då kan man ställa frågor som till exempel, varför tror du att vi människor finns här på jorden?
What do you think about right and wrong? Those are fun things to talk about.
Vad anser du om rätt och fel? Vad är rätt och fel?
Someone might say to you, well, what do you mean? You say, well, how do you know something is really right or really wrong?
Någon ställer motfrågan, vad menar du med det? Då kan man ju säga, men hur kan vi veta vad som är rätt och fel?
Get them in touch with their law in their heart. Okay?
Får de tänka på den lag som står skriven i deras samveten?
What do you think about God?
Vad tänker du om Gud?
What do you know about the Bible?
Vad vet du om Bibeln?
98% of the people don't know much about the Bible at all. Everybody in this room, every person in here knows 10 times, 100 times, maybe 1,000 times more than the people you're talking to about the Bible.
Vi oroar oss ibland för att vi inte kan tillräckligt mycket för att vara initierade. Då får vi tänka på hur lite de vi talar med vet.
Most
people, mycket mer då.
Lots of people when I ask them what they know about the Bible will say, I think that it's probably been watered down so much from translation to translation to translation that you can't really trust that it's what was originally written. They'll say things like that.
En sak som jag ofta möter är att folk säger Bibeln har nog blivit urvattnat för varje översättning, så det går inte att lita på det som står.
Then I can tell them, did you know everybody that wrote the Bible and everybody that translated the Bible have always felt like the text was so important that they tried to preserve the original by the way that they translated it?
Då brukar jag säga, är du medveten om att de som skrev Bibeln, men också de som kopierade Bibeln, översatte Bibeln till andra språk, höll den för så helig, så att man såg det som enormt viktigt att bevara dess budskap och dess ord.
And in America, with the English Bible, I will say, the English Bible is not a translation of the Latin, which is a translation of the Greek. I say, the English Bible is a translation of the original Greek, and it's a translation of the original Hebrew. And I said, there are great committees that work on all of this, and they know where every old copy is of the Bible in its original languages, and they study it. And yeah, there's some people that criticize all of that, but I'm not going to talk to them about that. But I said, the process is not watering down from translation to translation. It's a straight jump, and I do this with my hand. It's a straight jump from the original to what we're reading.
Det är viktigt att förklara då att det inte är som viskleken att det blir förbränt mer och mer för varje gång, utan den bibelöversättning vi har är en översättning från grundspråken, från originalet direkt till våra språk.
Then I'll say, do you know this is not on my sheet, but I say, do you know the story of the Bible?
Det här finns inte mer på pappret här, men sen vill jag också fråga, vet du vad Bibeln handlar om?
If I promise only to take 4 or 5 minutes, can I tell you the story?
Om jag lovar att det bara tar 4 till 5 minuter, kan jag få berätta det för dig?
That sounds kind of, you know, only 4 or 5 minutes, I'll let you tell me. And I tell them about creation, the fall, the promise, the Savior, forgiveness, and heaven. Boom, 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 boom.
Då tycker de att det låter ganska rimligt, 4 till 5 minuter. Och då brukar jag prata om skapelsen, syndafallet, löftet om Messias, Jesu ankomst, syndernas förlåtelse och eviga liv.
Can you say that with me? Creation, fall, promise, birth, life of Jesus, forgiveness, heaven. Just remember the story. You finally get someone that'll let you tell them. And guess where faith comes from?
Hearing
the story. If you get that far, you were talking about what if they don't listen? You've knocked a home run. Right out of the park.
Kommer vi så långt, och det är inte så långt, det är inte så mycket vi behöver säga. Men idag har vi fått säga det vi vill säga, evangeliet.
It is not successful if they come to faith.
Det är inte så att vi kan tänka det där blir bra om de till slut kommer till tro.
What I meant to say was, you do not measure your success by whether they come to faith.
Jag menar att vi ska inte mäta vår framgång genom antalet människor vi omvänder.
You measure your success if you got to put the seed in the heart to close it.
Så vi mäter vår framgång i huruvida vi får möjlighet att plantera ett frö. Så ett frö.
Mary, when Mary gets to heaven, she's going to find those guys on that plane that talk to her, and she's going to say, thank you for planting the seed.
När Mary kommer till himlen, då kommer hon att träffa de här människorna som pratar med henne på flygplanet, och så kan hon tacka dem för att de planterade ett frö.
This is a really good question to ask people. I asked John that question. Do you think you'll go to heaven and why? They might say, I don't believe there is a heaven.
Det här är en bra fråga att ställa. Och jag ställde den till John den här golfaren. Tror du att du kommer till himlen när du dör?
Do you want to argue with somebody about whether there's a heaven or not?
Är det rimligt att hålla på och diskutera om himlen finns eller inte?
I don't. So I just say, well, okay, what if there is?
Det tycker jag är onödigt, så därför brukar jag bara säga, men tänker oss att himlen finns.
Then I say, who gets to go there?
Vem får komma dit?
And then we talk about by grace or by works.
Och sen talar vi om, är det nåd eller är det gärningar?
Then, can I tell you what God says about all people, that they all need a savior? Maybe I tell them, can I tell you about what the story of the Bible? These are I'm trying to show you how to do evangelism. Have you ever heard the claims of Jesus Christ?
Har du någonsin hört om vad Jesus påstår om sig själv kanske?
A lot of people have heard about Jesus, but they have only heard about him from news that talk about Christians, or from if they get in America, they get a magazine like Newsweek every Easter or Christmas runs articles by people that are scholars that don't really believe Jesus ever existed.
Många har bara felaktig information om Jesus eller religiös information om kyrkor, men inte Jesu egna ord om vem han är och vad han gör.
Is there anybody here that's ever asked somebody, have you ever heard about the claims of Jesus?
Är det någon som någonsin har ställt den här frågan till någon?
Most of the time people will say to me, I think when I ask the question, they say, I think Jesus was a great teacher.
Folk säger ofta till mig, jag tror att Jesus var en stor lärare.
I said, do you know anything that he's taught?
Då brukar jag fråga, vad lärde han ut då?
He taught us to love people, they'll say.
Han lärde oss att vi skulle älska våra medmänniskor, säger
I said, you're right.
Han säger, ja, men det är sant.
Did you know what he taught about himself?
Vet du vad han lärde folk om sig själv?
No.
Nej.
He said he was God who came to earth to die for our sins. Bam! Planted the seed. Put the dirt over it.
Han sa att han var Gud som kommit till världen för att dö för våra synder.
A lot of times they will say to me, well, I don't believe that.
Ofta säger de då, ja, men det tror jag.
And I think, well, now you know what you're not believing.
Då tänker jag i alla fall, ja, men nu vet du i alla fall vad du inte tror på.
And it will work on you for the rest of your life.
Du kommer verka i ditt hjärta.
Because you know exactly what you're trying not to believe.
Du vet precis vad det är du försöker att inte
tro. Because I made sure you knew about it. You see how fun that is?
Det här är kul.
What you say?
Yeah, yeah, I think I didn't look so joyful.
No, I thought you said something else. Okay, so here, very important. All witnessing boils down to this. The person and the work of Jesus Christ.
Det här är det viktiga. All evangelisation handlar om just det här. Jesu verk och Jesu person.
One Sunday, a member of our church said, Pastor, how do you witness to Muslims?
En söndag var en medlem som ställde den här frågan. Pastor, hur gör man för att vittna för muslimer?
Now, if she means, how do you walk with a Muslim for year after year or week after week and get them from where they are to be a member of your church and risk their lives and all of that, well, that has got many different parts to it, right?
Och hon menar liksom att börja med att ta kontakt och sen gå hela vägen till att en muslim är villig att riskera sin egen säkerhet för att bli en medlem i din församling. Ja, då är det väldigt komplicerat sak att svara på.
But what I'm trying to show you is witnessing is just letting people meet Jesus.
Men det jag vill komma fram till, det jag vill betona och understryka, det är att det här evangelisation, det är inte svårare än att berätta för folk vem Jesus är.
I was getting a suit cleaned when I was 18 years old and I went to pick it up at the dry cleaners and the woman behind the counter had, she was a Muslim woman, so she had all the garb on, and I said to her, 18 years old, I said, are you a member of the Islamic faith? And she said, yes. And I said, I'm a Christian. She said, oh, well, we believe about the same thing.
En gång jag var 18 år så hade jag lämnat in en kostym på kemtvätt, och när jag skulle hämta ut den så var det muslimsk kvinna som jobbade där. Hon hade på sig slöja och sådär. Och då frågade jag henne om hon var troende muslim, och så sa hon att hon var det. Och jag berättade att jag var kristen, och sa, men då tror vi ungefär på samma sak.
Remember, what is it to witness? To talk about Jesus, right? So I said, really? Tell me what you believe about Jesus.
Kom ihåg då att poängen är evangeliserad, du får prata om Jesus, och därför frågade jag, det låter jätteintressant. Berätta vad du tror om Jesus.
She said, we believe he was a great prophet.
Och då sa hon, vi tror att han var en stor profet.
But Muhammad was the last and greatest prophet.
Men att Muhammad var den sista och största profeten.
I said, Jesus said he was the last and greatest prophet.
Och då sa hon, men Jesus sa att han var den största och sista profeten.
I said, that's what he wrote in the New Testament. Have you ever read it? She said, no.
Och då sa jag, det var det står, vad som står i Nya Testamentet. Har du någonsin läst det? Och sa nej.
I said, Jesus said he came to die for your sins to take them all away. Bam! Hand to see.
Och då sa jag, där säger Jesus att han kom för att lida och dö för dina synder så att du skulle få förlåtelse.
He said, we don't believe that.
Och sa han, det tror inte vi på.
And I said, so we don't believe the same thing about Jesus, do we? She said, no.
Och då sa jag, men då tror vi inte samma om Jesus, eller hur? Och sa nej.
And I said, that's the biggest difference between Islam and Jesus and Christians.
Och då sa, där har du den största skillnaden mellan islam och kristendom.
Do you see what I'm saying? You see that what I'm saying? It's not as hard as you want to make it. If you just talk about your Savior.
Evangelisation är inte så svårt som man tror om man bara fokuserar på att prata om sin frälsare.
I just want to share, there's different ways, of course. I think it all depends on your personalities. If you're probably not going, I don't want to do it like him. I'm not going to get beat up. For us with Felipe, our little six-year-old little boy, I get together with a group of women once a month that are not Christians.
That also have pastor?
No, none of them.
No.
Well,
you tell them what you're doing. You're playing a game, right?
Yeah, we play
bunko.
I don't know if you know, a dice game. We play a dice game.
Jo, men Mary säger det att det finns ju mer ett sätt att vittna på. Och en del av er kanske lyssnar på Don och tänker, det där klarar inte jag, det verkar läskigt. Tänk om hon åker på stryk. Och då sa hon att hon är med i någon sorts grupp av kvinnor som samlas och spelar sällskapsspel. Bunko vet inte vad det är, men det lämnar vi.
Just a game.
Går du på? I seminar.
Yeah, okay. But these ladies, they met Felipe 9 months ago when we first got him. They met him at that time. With that, they watched us these whole 9 months with this little boy. So they've heard about his mother. They know about the struggles that we have with him. They've even helped us with him so many times.
De här kvinnorna, de har liksom sett hela den här resan. De träffade Felipe när han precis hade kommit till oss. De kände till hans mamma och hennes problem.
Most of the time they say, I don't see how you do it. I don't see how you take care of this child like you do.
Och ibland säger de, jag kan inte fatta hur ni orkar med det här. Det verkar jättejobbigt.
So to these three women that I was talking to, I said, you know, it's been a beautiful thing that I thought God brought him into my life. So I could help Felipe.
Och då när de ifrågasatte det och undrade hur jag gör det här egentligen, då sa jag tror att det här är en Guds gåva. Han har sänt Felipe in i våra liv för att vi ska kunna hjälpa honom.
But instead, God brought him in to show me who God is.
Men istället så har det blivit så att Felipe har kommit till oss och det har varit ett sätt för Gud att visa oss vem han är.
Said, you know, I know we feed him, we bathe him. We pray with him, we struggle with him, we love him unconditionally.
Alltså, det är ju mycket arbete. Vi ger honom mat och vi tvättar honom, vi uppfostrar honom och vi älskar honom villkorslöst.
We didn't ask for him, but God gave him to us and we just happened to say yes.
Vi har inte bett om att få ta hand om honom och ändå skickade Gud honom i vår väg och vi sa ja.
I said, isn't that beautiful? I said, God has done the same thing to me. I said, so I've learned about God's love through him. God, I didn't ask to be a part of God's family. He gave it to me. He gave me everything. I've got the riches of his kingdom. I've got love. I've got forgiveness. And I said, so actually, I got to learn about who God is by God giving me this little six-year-old. So I have been the beneficiary, not Felipe.
Och Filippes historia påminner mig om min egen historia i förhållande till Gud. Jag bad inte om att få bli del av Guds familj, men det blev jag i alla fall. Förlåten och frälst.
So just like Felipe didn't choose us, God chose us. And God, I didn't choose God, he chose me. And so I got to tell them at that point, it's a beautiful thing that God chose me and called me his child, whether I wanted it or not. He's given me everything. And I just left it at that. And just gave them an opportunity just to soak on that and to see how gracious God really is. But use Felipe as an opportunity to share that with them. Because they knew him.
You translate that?
Ja, men så den här parallellen blev ett sätt att evangelisera.
Don, one point.
Det blev ett sätt att evangelisera att den här lilla fosterpojken, han valde inte sin nya familj. Och vi har inte valt Gud. Men ändå får vi ta emot nåd och villkorslös kärlek på samma sätt.
I think we're at 6:10.
Yeah. So I think there's dinner waiting downstairs.
Yes. Okay. And we're when we finish eating, we're not coming back here, right?
I think I want
the photo. A photo. We're going to take a picture of all of us, but right before we do that, we're not coming. I just want to say goodbye. And this
we'll have evening devotion, but I'm not sure anybody's going to stay. So.
Okay. Well, let me say a few words, and then
let me say a little hey då ifall en del av er åker hem innan middagen här.
It is a very big honor that after coming two other times that you would ask us to come back and be
yes.
with you.
Det stora är för oss att ni vill redan vara här två gånger att ni vill att vi skulle komma tillbaka en tredje gång.
And since we did a lot of talking, you might be thinking, you know, that we did all the giving, but we did not do all the giving.
Nu har vi pratat väldigt mycket här, men vi har fått med oss mycket av er också.
We did not do even half the giving because being with you and your love for God's word and your love for each other and your willingness to sit for hours to listen to God's word and talk about the Lord Jesus is one of the most beautiful things that I will ever remember about you.
Det är mycket uppbyggligt för min tro att få se eran trohet och eran kärlek till ordet och eran villighet att sitta här timme ut och timme in och samtala om och lyssna till hans ord.
And I hope we'll get to see you again before we go to heaven, but I know that we're going to spend a lot of time together forever in heaven. And I'll be praying for you, and I'll be on Facebook, and we'll try to get Mary to get on Facebook more, and we're all only a text away, or Viber, or whatever it is you can use. We are your friends, and you are our friends, and you are brothers and sisters, and we love you, and we appreciate you, and we feel so much stronger for having been here one more time to see you and see your faith and hear about how you are struggling in your lives to hang on to the feet of Jesus that died for you. And we're just asking you to keep us in your prayers too, that he will keep us strong and keep us safe and keep us doing his will over there in America.
Vi ber att ni ska tänka på oss i våra böner. Vi kommer att be för er. Och sen vet vi att om vi inte träffas igen här i världen så får vi umgås mycket och länge i himlen.
Thank you.
Dear Don Patterson and Mrs. Patterson, thank you for this time. Thank you for taking time to come here to us again. From our inner heart, thank you.
You're welcome.
And we thank God that he had gifted you to speak so in a so single way to us. We are so uplifted after these 3 days. And we are thankful.
You're welcome. Thank you.
And you, Mary, thank you for your sticking. And were very interesting and good to listen. And we are thankful that you lost the suitcase. And I have also learned after these 3 days there is a chapter on Luke chapter 15. It is the lost pearl, the lost sheep, and the prodigal son. And I must also now fill in the lost suitcase and the almost lost passport.
Yes, that's right.
So next time I preach, I maybe take them
talk.
On. Yes. And send your greetings to your congregation.
We will.
And thank them for your way here. Jag vill också tacka Ingrid för att ha planerat den här dagarna så väl. Jag vet att du har lagt ner många timmar på det här. Och Anna också. Ni två, ni har gjort ett jättearbete här. Vi är tacksamma för detta. Och sen, den outtröttlige Peter. För din tankeskärpa, Peter.
Det är en
stor tillgång på vår kyrka. Vi är det. Kan få vara nog tacksamma till Gud för den gåva vi har genom dig. Tack för att du har lagt ett sånt arbete med det här. Att du missa inte knappt någonting. Den chefen är vi oerhört tacksamma för. Den har gjort att vi har kunnat följa med så väl i de undervisningarna. Tack så mycket. Jag vill tacka alla er som har kommit hit. För utan er så hade det inte blivit så fina dagar. Tack för ni som har kommit ända från Österbotten i Finland. Och Västerbotten i Sverige. Och runt om i hela vårt avlånga land. Tack ska ni ha allihopa. Nu ska vi, innan vi äter, så tror jag vi måste ta en gruppbild. Och vi samlas där nere och så tar vi snabbt en bild här så det blir gjort annat, innan alla springer iväg.